radioserie om frivillighet og medmenneskelighet under flyktningkrisen. Serien består av 5 deler og laget av Truls Strand Offerdal for Radio Rakel, FM 99,3 i Oslo. I denne tredje episoden av Hjelp flyktningene skal vi snakke med folk som jobbet som frivillige i Göteborg og i Stockholm. I begge disse byene ble det dannet spontane nettverk bestående nesten utelukkende av folk fra den organiserte venstresiden. Disse gruppene forsøkte å dekke behovene til de flyktningene som ikke ville registrere seg i det offisielle systemet fordi de ville videre til et annet land eller fordi de var usikre på hva som var best å gjøre. I Göteborg besøkte jeg Bokkaféen Syndikalistisk Forum for å snakke med Maria, Annika og Nathalie, som alle var aktive i nettverket Rett til asyl. Jeg ville høre hvordan gruppens aktivitet hadde startet opp og hva den bestod av.
Det var så lenge sedan nu. Men vi såg väl vad som började hända i Malmö. Och jag har ett sånt minne av att vi lånade ett bord av syndikalistiska fackförbundet här. Och körde ner till centralen och tog med lite kaffetermosar härifrån. Och det var lite löst folk som var där redan.
Ja, jag vill väl också minnas att vi hade något litet bord och kom med lite kaffe och termosar och sånt. Och sen så bara stod vi i ett hav av fullkomligt kaos. Och då helt plötsligt hade jättemycket människor som inte hade någonstans att sova. Och började ringa runt till alla vi kom på. Att vad kan vi skaffa fram sovplatser? Det var väl Vänsterpartiet, typ den första som sa ja, tror jag.
Och vi hade folk som sov här. Och vi hade folk som sov i en punkkonsertlokal i ett industriområde. Vi hade folk som sov på en annan nattklubbslokal och någon som sov på någon idrottsförening. Mm. Och i en kyrka.
Ja.
Så ett tag så hade vi ändå över 100 sovplatser.
Men det vi också gjorde rent praktiskt förutom att erbjuda sovplats var att hjälpa folk som skulle köpa biljetter. Att skicka. Om de kom och bara hade kontanter så kunde vi gå in och beställa biljetter åt dem på internet och så kunde de betala till oss och betalade vi det så på internet.
Och det innefattade ju också att ha kontakt med människor i andra länder, ja, men med Norge och Finland i vårt fall då, och se vilka sätt
Tyskland, och vilka sätt
att transportera sig som var säkra och möjliga. För att fortsätta kring det vi gjorde så, som Annika sa, de flesta stannade ganska kort. Men de behövde ändå liksom mer stöd. Eller det gällde ju att alla skulle få mat. Och där hade vi samarbeten med olika restauranger som lagade och skänkte mat. Som skulle hämtas och transporteras kärl och sånt. Ett stort projekt. Och sen så var ju väldigt slitna. Många hade ju vandrat genom Europa och varit på flykt i flera månader. Så en del hade behov av hälso- eller sjukvård som vi försökte hjälpa till med. Vi hjälpte till att distribuera kläder och blöjor och sådana saker. Och ge folk information om situationen både i Sverige och i andra länder och asylprocess och sådana grejer.
Hvordan hadde det seg at dere startet opp deres eget nettverk, heller enn å jobbe innenfor for eksempel Refugees Welcome?
Det som hendte var jo at det kom jättemycket flyktinger hit. Det fanns otroligt mycket människor som ville hjälpa till också. Refugees Welcome hade en Facebookgrupp som samlade 6 eller 7 000 människor som hade någon slags ambition att hjälpa till. Men det som var då var ju också att det var svårt att organisera folk och svårt att få saker gjorda på ett vettigt sätt. Och det var därför som vi ville ha ett eget nätverk med människor som också ville driva lite mer en politisk fråga och en grupp som var lite mer hanterbar. Och det var då vi startade det här nätverket Rätt till asyl. Och vi riktade ju mycket in oss på människor som inte ville söka asyl i Sverige.
Ja, för de som flyktingarna som kom och ville söka asyl i Sverige, som ändå var majoriteten av de som kom, där fanns det ju inte jättemycket för oss att göra eftersom de lätt bara kunde hoppa på en buss. Eller jag tror väl Västtrafik fixade bussar som körde direkt till Migrationsverket. Sen var det ju fullkomlig kaos på Migrationsverket också. Där människor inte hade mat och kläder och sånt. Och det här stora nätverket Refugees Welcome. Dels så var det ju människor som inte hade så mycket organisationsvana. Där vi ändå hade det och och kunde ta tillvara på det. Men även att de samarbetade med polis och Migrationsverket och så, vilket vi då inte gjorde.
Hvordan arbeidet politi og innvandringsmyndighet med Borg i den perioden?
Ja, alltså jag minns som att det var ju inte, det var ju inte så att typ kommunen eller så här Göteborgs stad eller Migrationsverket eller så här, att det var någon som stod där med information, korrekt information, vad det var som gällde och så här. Och polisen stod väl mest där och bara, när man bara gick iväg med så här 30-40 pers och typ, ja, vi kan inte göra så mycket. Så jag minns det som att det fanns inga myndigheter på plats. Det var ingen...
Alltså efter ett tag så skickade Migrationsverket ut folk. Men som sagt, de ville ju att folk skulle söka asyl i Sverige. Mm. Och vi ville ändå hjälpa folk att liksom fatta egna beslut och komma vidare om de kunde. Så vi försökte väl också hålla oss lite borta från myndigheterna.
Tänkte dere att politiet och invandringsmyndigheterna borde ta på sig den jobben dere inte har att göra?
Ja, och det är därför som man måste ha krav som man driver. Samtidigt så kan man ju inte heller bara sitta och vänta på att staten ska ta sitt ansvar.
Nej, och vi, just att vi, de vi framförallt, eller vad vi organiserade oss kring och vad vi gjorde var ju framförallt att hjälpa folk genom Sverige. Vi körde ju också bilar och minibussar över norska gränsen. Och det, och där är ju någonstans, där kunde ju inte staten och kommunen ta ett ansvar, eftersom de arbetar utifrån en lag som säger att man måste söka asyl i det första elandet man kommer till. Så där, det stod ju liksom utanför vad man också kan kritisera dem ifrån. Och sen så kritiserade ju vi ändå staten i att man inte, ja, med folk som ska vidare, att de ändå befinner sig i Sverige, och barn som befinner sig i Sverige ska liksom inte sova på gatan eller liksom vara utan sjukvård eller mat, även om de bara är här några dygn.
Vem var det som deltog i det frivilliga arbetet i Göteborg?
Det var nog allt möjligt folk.
Ja. Jag försöker tänka, vi hade ju, på Vänsterpartiet hade vi ju boende, så vi hade, skulle ha frivilliga dygnet runt i, hur länge var det vi hade? En dryg månad, något sånt. Så, och vi blev så glatt överraskade av att det var så många medlemmar och så många som kände att de ville sitta där klockan 12-6 en vardag natt och sen gå till jobbet. Det kändes som om jättemånga ville göra någonting, och det var mer att folk hade inget utlopp för. Folk visste inte vad de kunde göra. Alla ville hjälpa till, men det var ju därför också som Refugees Welcome på stationen ofta var lite kaotiskt. För att det kom en massa människor som ville hjälpa till och ingen visste riktigt vad som behövde göras och hur man skulle göra det.
Och det kom ju många som... Ändå många som pratade olika språk som anslöt sig och hjälpte till att tolka.
Vilka fördelar var det med att vara organiserad som en vänstersidegrupp i flyktingsarbetet?
Ja, men mycket för att vi hade organisationsvanan. Alltså man hade... det var ju också, jag menar, bara det att vi hade våra ombudsmän på Vänsterpartiet. Liksom. Jag kunde sitta och ringa in folk och få till bemanning på... för att ha folk där dygnet runt. Vi kunde sitta och samla in, alltså ha liksom förrådsmöjligheter för att ha jättemycket libabröd. Vi kunde ha, alltså vi hade ju organisationsvanan. Och sen självklart att vi hade ju det ideologiska. Så vi ser det som någonting som, alltså en självklarhet att människor ska ha rätt att söka asyl i det land som de vill. Och också att man ska bemötas värdigt liksom, när man kommer. Och dessutom kanske också i synen på staten. Eller att man kan inte sitta och vänta på att samhället, på att det offentliga ska gå in och ta tag i det här. Utan ser vi att de inte fixar det, så måste vi göra det.
I Stockholm snakket jeg med Kim og Steven fra Alt åt alla. Også der eksisterte en gruppe godt organiserte mennesker fra den autonome venstresiden som endte opp med en viktig rolle i byens flyktningsarbeid. Jeg spurte dem om hva venstresidens fokus og funksjon var under flyktningkrisen.
Ja, because we were in quite good dialogue. I mean, we, I'm saying it's like very a whole array of autonomous groups. We're in quite good dialogue, maybe especially with Malmö, where a lot of people came across the border. We were also aware that many people wanted to remain in transit, even though perhaps a lot of people who were coming had seen Sweden or a neighboring country as the final destination. There is, after all that work, you know, to come all the way up here with all those obstacles, we had, you know, received a lot of reports of people who
wanted to go to Finland.
Yeah, they wanted to go to Finland or to Norway or which is also really important, maybe wanted to go back to Germany. And there's this problem there when if they are instantly ushered to the migration authority, because that means that they are registered as asylum seeker in this country, and then, you know, they lose their chances in the other countries.
Yeah,
it's like the Dublin Accord.
Yeah,
the Dublin Accord, right? So it was like our task, it seemed, was to sort of help this to be possible for people to still be in transit in case this
and
was...
And not be forced to, when they come to Sweden, register immediately. We coordinated part of the bus transportation and also where people would be able to stay for the time that they were in Stockholm. And it was like a big network of different places, like where they had changed, you know, like a mosque or a church or a different like location into a temporary place for people to sleep. We had maybe numbers to 10 different places around Stockholm that were willing to take in people.
There was more.
More than
there was 10. Like 18 places, I think.
And among those places, I'm sure there were at least like 20 people involved to make food and gather supplies and work 24 hours, you know. So
yeah.
It must have been hundreds and hundreds of people who helped out during that period.
Yeah, yeah. And it was one of those rare moments when the like radical left is, you know, in a more ongoing collaboration with church groups and, you know, with other organizations like civil society. I think that the relations between the different like autonomous left groups was really quite good, and we like better than usual. And because it's worth really like emphasizing what Sarah said there, we had a coordination like office where we sort of could see how many like how much food and how many sleeping places they had in all the different places. So there was like direct phone contact with a huge whiteboard that we had with everything kept updated like constantly, so that people could end up in the best possible place for them, and also constant contact with bus drivers who were driving, you know, sort of under the radar. So that, and then we really came together, and nobody cared if someone was in Alto Talla or SRC or in AFA, or, you know, it was like these different groups that just worked really great together.
Et annet spørsmål jeg hadde var hvorfor så mange fra den radikale venstresiden endte opp med å engasjere seg I flyktningkrisen.
I would probably say also that there's a bigger political interest in like, you know, erasing borders, in diminishing the power of capital and all that, that underlies the work that the radical left groups are putting into it, which makes the involvement actually stronger, but also because of because of some of the more democratic features of the that are common in the autonomous left. I think that
can we practice organizing and structure?
Yeah.
Replacement is constant, testing of different forms and how to be stronger, and also having this kind of solidarity and trust in why everyone is a part of what we're doing, that there's a common goal, and having that is such a strength in being able to, you know, put the time in and know that you can rely on everyone that there is a comrade and
Mitt siste spørsmål var hva de skulle ønske organisasjonen deres hadde gjort annerledes i krise.
More people got burned out and immediately everyone got a cold afterwards and was sick for a month.
Yeah.
It really exhausted our resources. We should have had a proper sort of inventory of what we could offer in resource ourselves and sort of make a decision on that in a better way. I mean, within Adat Allah, have a more thorough discussion instead of it relying on a few people that would go all in and be burned out.
We arrived directly from Greece when it had already started, and it had only been a week and people were already burnt out, and some of those people who were burnt out, I didn't see them again for months.
Yeah.
So then we sort of took over. That was very practical, but we were only two people, but that says a lot.
Mm.
That even two people, becomes necessary.
Yeah.
And
du har hørt tredje episode av Hjelp flyktningene, en radioserie om frivillighet og medmenneskelighet under flyktningkrisen. I neste episode skal vi høre fra frivillige på to sider av Øresundbroa. En frivillig ved Kontrapunkt, et selvstyrt kulturhus i Malmö som ble mange flyktningers første møte med Sverige. Og en frivillig fra Københavns hovedbanegård. Hjelp flyktningene er laget av Truls Strand Offerdal for Radio Rakel, FM 99,3 i Oslo. Den er laget med støtte fra Medietilsynet. Serien er dedikert til Johanna Tedin Kristviks minne.